välkommen till dagens formbröd. Vad roligt att just du har hittat till Surdegspodden. Lilla Surdegspodden produceras av Lilla Surdegsbageriet. Och vi har ju också en Facebookgrupp som du jättegärna får gå med i. Där hittar du info om våra utlämningar. Och där kan vi prata vidare om saker som vi har tagit upp här i podden. Gruppen heter lillasurdegsbageriet.se. Den finns på Facebook. Och länken hittar du i avsnittsnoteringarna. Våra bröd hittar du på lillasurdegsbageriet.se också. Vi har utlämningar i Ramsele och i Junsele varje torsdag. Jag heter Tess och som alltid så är med mig Mattias i podden. Och nu till dagens ämne som är...
Bakgrund.
Bakgrund?
Ja, jag tänkte att så här i poddens födelse, för det här är ju första avsnittet. Första avsnittet i en podd brukar vara det som är mest lyssnat också. Då är det ju ganska bra att börja med en bakgrund. För du drog ju nu sådär Lilla Surdegsbageriet och Lilla Surdegspodden. Väldigt mycket lilla.
Ja, och jag insåg det när jag sa det att det var lite förvirrande. För att jag sa att gruppen hette lillasurdegsbageriet.se, vilket den gör. Webbplatsen heter också lillasurdegsbageriet.se, vilket den gör. Den ena är på Facebook, den andra är helt enkelt min webbplats. Så... det är liksom på något sätt lätt att komma ihåg det för att det är samma. Men det kan också vara svårt att komma ihåg det för att det är samma.
Så om du vill veta mer så går du till Facebook och skriver lillasurdegsbageriet.se.
Precis.
Så hittar du. Eller så tar man upp en webbläsare och skriver
lillasurdegsbageriet.se.
Så hittar man.
Så hittar man.
Jag tycker det är glasklart.
Ja, men det är bra. Vad skönt. Jag kände att jag kanske var lite otydlig, men då var jag inte det.
Precis. Så bakgrund i en podd, vart börjar vi då någonstans? Vi kan väl börja så här, varför Lilla Surdegspodden?
Ja, Lilla Surdegspodden har liksom kommit från Lilla Surdegsbageriet. Nu har vi hållit på med våra bröd ett litet tag. Och jag känner att surdeg är ju sjukt roligt. Och det är ett så himla stort ämne. Och det är på något sätt så här, det jag gillar med surdeg är väl att i basen så är det så himla enkelt, men sen kan det ändå vara så himla svårt. Och det finns oftast väldigt mycket frågor och funderingar, och det tar tid när man lär sig vad som är rätt och fel, eller vad man liksom, hur man hittar sitt eget sätt med surdegen. Så då tänkte jag att surdegspodd kanske skulle kunna vara kul att få ha. Ifall att folk undrar över någonting och sådär, kanske vi kan svara på deras frågor, vi kanske kan förklara lite processer och sådär, det är många som vill veta hur man gör. Och så letade vi och hittade inte riktigt någon surdegspodd sådär, så jag tänkte det kunde vara kul.
Ja, och även om finns det en så kan det ju alltid finnas fler.
Så är det ju, alla, det är ju inte så att det finns bara en podd i varje ämne, det brukar oftast finnas ganska många väldigt snarlika.
Exakt, så varför startade du Lilla Surdegsbageriet?
Ja, Lilla Surdegsbageriet startade jag som ett projekt i min utbildning som jag går. Jag pluggar på yrkeshögskola. Så pluggar jag småskaligt mathantverk, så kan vi säga. Och som en del under utbildningen så tyckte jag det skulle vara kul att ha ett projekt som jag kunde liksom jobba med i alla våra utbildningsblock. Vi har ju... ekonomi och vi har marknadsföring och vi har produktutveckling och sådär. Och då tänkte jag att som en röd tråd i alla de här blocken kunde jag liksom ha Lilla Surdegsbageriet. Så det var ju en fiktiv idé från början som jag passade på att bara slå igång och göra verklighet av.
Och det gillar ju jag, för det har ju också inneburit att jag får äta stora mängder med surdegsbröd.
Ja, så är det ju absolut. Det blir väldigt mycket bröd där hemma.
Och det gör inte så mycket heller. Vi ska ju prata om det sen senare med liksom det moderna brödet kontra surdegsbröd. Och lite sånt. Men det kommer framöver i ett avsnitt.
Ja, precis. Och också brödets betydelse, tänker jag, i olika kulturer. Bröd har ju alltid varit liksom med i väldigt många kulturer som en basföda. Och tänker jag, det kommer vi också ta upp sen senare.
Precis. Och en annan sak som, det är ju en sak som är väldigt viktig när det kommer till surdegsbröd, och det är ju spannmålet. Och där kommer vi också titta på olika typer av spannmål. Och väldigt mycket begrepp när det kommer till bakning och spannmål.
Ja.
Så ska inte gå in på det nu, för det blir liksom en djupdykning sen senare.
Ja, alltså det är det som är så roligt med surdeg. Att egentligen så är det så simpelt. Du har lite surdeg, du har lite vatten, lite mjöl, lite salt. Och så blir det liksom brödet av det hela. Det behövs inga tillsatser, det behövs inga konstiga grejer. Du behöver egentligen inte köpa nästan någonting liksom. Och på det sättet så är det så simpelt. Men sen är det också ett sådant ämne som man kan hålla på och gräva i hur länge som helst. Och varje gång man tror att man förstått något så kan man liksom gräva lite till och lära sig ännu mer om man vill.
Och det är det vi kommer göra i den här podden, för vi kommer utforska ämnen som ibland vi inte kan.
Ja, absolut.
Och då blir det lite gissningar.
Mm.
Ibland är det informerade gissningar och ibland är det erfarenhet.
Ja, precis.
Så det, vi kommer ju prata om allt liksom från kvarnens betydelse när det kommer till spannmålets egenskaper.
Mm.
Och vad en misslyckad hydrering kan göra.
Ja, precis. Och min förhoppning är ju också att vi ska kunna lära oss ganska mycket längs med vägen. För det är ju som du säger, vi kan en del. Vi kan ta reda på en hel del. Men vi kan ju verkligen inte allt. Det är ju helt omöjligt. Så förhoppningsvis så kan vi lära oss lite matnyttigt längs med vägen. Och jag hoppas också att vi ska kunna få några roliga gäster som kan vara med ibland i podden. Och kanske berätta lite mer om vissa delar i det här med surdeg.
Mm, jag har några gäster som är redan bokade, kan man säga.
Mm.
Men det kommer, nu blir det så här, det blir mer om det framöver. Men det här är ju liksom startavsnittet för en ny podd.
Ja, men jag tänker det gör inte så mycket att det blir mycket av det blir mer om det framöver. För jag tänker att det säger också en del om vart vi vill att den här podden ska ta vägen.
Precis. Och en viktig sak i det här då, det är ju den lite existentiella frågan.
Mm.
Vem är Tess?
Ja, det är en väldigt bra fråga.
Notera att jag valde existentiell och inte komplex.
Ja.
Jag vill bara få pluspoäng för det.
Ja, men det är bra. Nej, men jag har ju liksom alltid hållit på med mat på något sätt, kan jag tycka, i hela mitt vuxna liv. Vi fick barn när vi var väldigt tidigt och... sen har jag liksom varit hemma med barnen under alla år medan de har vuxit upp. Och då har det blivit väldigt mycket matlagning och bakning och sånt på vägen. Men inte väldigt mycket surdeg. Det enda surdegen som jag egentligen har hållit på med tidigare, det har ju varit Herman.
Ja, det var ju en populär figur.
Ja, Herman var ju en sån här surdegskedjebrev som gick runt på, kan det vara 90-talet kanske? Eller någonting sånt. Och jag kommer inte ens ihåg vad Herman skulle bli till slut, men... Jag har googlat lite och jag tror att det blev en sockerkaka.
Jaha.
Och det var liksom den enda erfarenheten jag hade av surdeg. Sen vet jag inte riktigt hur jag kom in på det nu igen. Men det var någonting som gjorde att jag fick för mig att jag skulle sätta en surdeg. För typ ett år sedan. Och utan att egentligen kunna simna mycket så tänkte jag, men det är ju bara att sätta en surdeg. Och så satte jag en surdeg. Och jag hade tur och det funkade. För att i efterhand så har jag liksom insett att det är inte alls så himla självklart att du ska sätta en surdeg och det bara kommer gå bra. Det är väldigt många som jag har läst om som gör försök efter försök efter försök och inte får den här surdegen att komma igång. Och det finns 1 miljard olika recept och lika många idéer om hur du ska göra för att få det att funka. Jag körde ju väldigt basic. Jag bara blandade ihop, ställde undan och glömde bort lite grann, höll jag på att säga. Inte riktigt så. Men så funkade det. Så att, det var liksom starten. Och det var inte så himla länge sedan.
Nej, vi kom ju i kontakt med surdeg i 2019.
Mm.
När jag bodde på en gård i Huskvarna.
Precis.
Där så, det var ju en självförsörjande gård som jag bodde på.
Mm.
Och där bakade vi bröd varje dag. Så det var ju någon som satte en starter och så matade man en starter. Och ibland dog den där starten.
Mm.
Ibland var det ingen fart i den alls. Och ibland så... kokar den över.
Precis. Var det någon som visste liksom sådär som kunde säga varför den var på vissa sätt? Eller det kanske inte var någon som tänkte så. Den var bara olika från dag till dag.
Det berodde väldigt mycket på intressenivån hos den som bakade.
Ja.
För det var ju liksom köksteamet som hade ansvar för, eller frukostteamet som hade ansvar för den.
Mm.
Och vissa var jätteintresserade av att baka bröd, som jag. Andra var inte dugg intresserade.
Mm.
Och så det blev liksom väldigt olika.
Ja, precis. Hur ofta bytte ni team? Var det varje vecka?
Var 14:e dag.
Var 14:e dag.
Har jag för mig. Eller varje vecka. Men hade man otur då så kunde man ju komma efter någon som inte alls var intresserad.
Mm.
Och då kunde man ju få liksom i princip döda surdegstarters.
Ja, precis.
Men väldigt ofta så var det åtminstone någon i gruppen som var lite mer intresserad. Och då fick man ju liksom trevliga starters som var igång och liksom inte för sura utan liksom livskraftiga.
Mm.
Och det, ibland så blev det så att det var någon som bara malde rågen, siktade den lite grann, eller kanske inte siktade den utan bara malde den. Rörde ihop ett bröd och så fick det jäsa över natten och sen så bakade man av det dagen efter.
Mm.
Så det surdeg kan ju vara så enkelt.
Mm.
Och det är ju okej i en miljö där man inte har så professionella förväntningar på sig. Det vill säga, man ska inte nå ett visst resultat.
Precis.
Så där tycker jag det fungerade alldeles utmärkt.
Mm.
Och sen, jag provade till och med på att baka baguetter.
Mm.
Det blev inte baguetter.
Nej.
De såg ut som baguetter. De luktade nästan som baguetter. Men det blev mer ciabatta av det hela. Men de var
men
goda.
Men ciabatta är ju jättegott.
Ja, de var supergoda.
Mm.
Där kom jag också i kontakt med liksom att baka med eld. För vi gjorde ju knäckebröd där.
Mm.
Vilket jag tycker är superkul.
Mm.
Så att jag är ju mer inne på knäckebröd och tunnbrödspåret.
Mm.
Och du är väldigt mycket inne på surdegsspåret.
Ja, jag har helt gett upp gästbakningen till förmån för min surdegsbakning. Därför att vill man bli bra på något så behöver man göra det väldigt mycket. Och det gäller definitivt med surdeg. Du kan läsa hur mycket som helst av bra recept och bra information. Kolla på videos, titta på bilder och så vidare och så vidare. Men det sitter liksom i handlaget. Så att du måste göra den här processen jättemånga gånger för att du ska kunna liksom ta till dig informationen. Du kan läsa den så att du har den, men för att förstå den så behöver du liksom göra processen. Så upplever jag det i alla fall. Så jag har helt gett upp min gästbakning och jag är väldigt glad att jag har gjort det, för att jag känner att jag har ju under många år bakat allt vårt bröd. Det har jag nog gjort de senaste 6 åren, 7 åren kanske till och med, har jag bakat allt bröd som vi ätit hemma, förutom korvbröd, hamburgarbröd, tunnbröd typ. Och knäckebröd. Och det har gått åt mycket jäst i de här bröden. Jag köpte jäst jämt och ständigt för att kunna baka nya bröd. Nu gör jag ju inte det längre. Jag köper ju ingen jäst överhuvudtaget eftersom jag bakar med surdeg. Så att jag tycker att det är en stor fördel att göra det. Och det är också väldigt, väldigt roligt att hålla på med.
Mm. Men tillbaka till den här existentiella frågan om vem är Tess. Du har ju erfarenhet av storkök sedan tidigare.
Ja, lite grann. Lite grann. Nu för tiden så känns det mer som en passus i mitt liv som bara tjup, försvann där någonstans. Men jag har ju jobbat i skolkök i 2 år nästan. Med grönsaker. Så absolut, jag har lite erfarenhet av storkök. Dock så hade jag mitt eget grönsaksrum där jag befann mig. Med mina egna små maskiner. Så jag har liksom inte erfarenhet av att använda de stora ugnarna eller de stora grytorna eller någonting sånt. Vi bakade ju lite grann på skolan, men det funkade inte för vi hade inte rätt utrustning. Så det blev bake-off-bröd. Så att vi har ju egentligen inte hållit på med bröd på skolan överhuvudtaget. Och ugnarna använde jag någon enstaka gång för att köra bönor och sånt i. Men jag kan liksom ingenting annars som storköksutrustning och så. Men jag har befunnit mig i ett storkök under ungefär 2 år.
Sant. Befunnit dig, säger du med ett leende?
Säger jag med ett leende?
Det är mycket, mycket erfarenhet som man bara absorberar genom att vara i rätt miljö också.
Mm, absolut.
Sådär. Och jag springer ju med mat på somrarna. Jobbar som servitör på Imnes Barbecue.
Mm.
Det är en viss känsla för mat även där.
Mm.
Så vi har ju ganska bra koll på liksom, om man tittar på liksom livsmedel som sådant.
Ja, men vi har också haft ett intresse kring livsmedel under väldigt många år. Varifrån det kommer, vad det är vi äter, liksom, och tillsatser och sånt. Det började, tror jag, när våran yngsta son fyllde 6 och fick diabetes. Då började jag seriöst att vända på varenda paket med grejer jag köpte i butiken och läste alla innehållsförteckningarna. Framförallt så var jag intresserad av fett, kolhydrater och proteiner i livsmedlet. För då kunde jag liksom på något sätt avgöra lite om det var bra, dåligt och så vidare. Men det har liksom också lett till att den där vanan, den satte sig väldigt bra. Jag är väldigt duktig fortfarande på att vända på paket och läsa innehållsförteckningen när det är saker som jag inte redan vet vad de innehåller. För att jag är nyfiken. Och vill se liksom vad som är i produkterna, hur mycket tillsatser kanske är och sådär. Jag är rätt luttrad på det sättet. Jag tror ju oftast att ser det väldigt bra ut på framsidan så vill jag alltid vända på det för att se, motsvarar baksidan?
Är det verkligen så bra?
För att ibland gör det ju det. Ibland så blir man ju förvånad över att den här grejen faktiskt är precis som den ser ut att vara. Liksom. Den verkar bra. Men ofta så är det ju så att jag tycker man upptäcker att grejen inte alls är så som man har tänkt sig att de ska vara.
Faktiskt.
Och då, det betyder ju inte att jag inte köper dem. Det betyder mer att då kan jag fatta ett beslut baserat på det jag vet.
Och då vi fortsätter i den här frågestunden och då undrar jag så här, är du perfektionist?
Ja, Det får man väl kanske säga.
Ja, förlåt. Kanske, ja. Vad är det du säger efter varje bak?
Att jag inte är nöjd.
Ja.
Ja. Men till viss del. Jag är verkligen inte perfektionist när det gäller alla delar i mitt liv. Det är så jag tänker. Liksom. Jag är inte en sån här som tycker att allt ska vara perfekt runt omkring mig. Jag kan skita i att städa i 14 dagar om det så att jag inte orkar. Det är liksom inte så. Liksom. Sen får jag krupp och så tycker jag det är skitigt och så städar jag. Det är inte det. Men när det gäller vissa grejer som... där jag har liksom tydliga mål, då kan jag bli sjukt störd över att ett bröd liksom inte ser perfekt ut. I mina ögon perfekt ut såklart. En annan människa hade kanske tyckt att brödet var jättefint. Och det tycker väl jag också, det är ju inte så. Men sen kan jag se någon liten skavank liksom, någonstans i ett hörn eller något snitt som inte blev precis så rakt som jag ville eller någonting. Och då kan det störa mig för att jag vill liksom ändå uppnå någonstans någon form av perfektionism i det. Jag har höga krav på mig själv. Och jag märker ju det när jag pluggar att kan man få VG, då är det ju VG jag vill ha.
Ja, vi är så olika där, därför att jag är ju så här good enough-mästare.
Ja, precis.
Jag är ju, kan jag, om man tar skolan som exempel, ett godkänd är alldeles utmärkt.
Ja, alltså vad ska man göra med resten? I det här fallet, så som jag pluggar nu, så spelar det egentligen absolut ingen roll om jag får godkänt eller VG. För det kommer inte göra någon skillnad på liksom slutdiplomet. Jag är inte säker på att det kommer synas någonstans, utan jag kommer få liksom, jag har klarat kursen eller jag inte klarat kursen.
Ja, du har gått 20 poäng livsmedelssäkerhet.
Ja, exakt så. Men ändå när det kommer till liksom att göra uppgifterna så står det så här, den här nivån är för godkänt, den här är för VG. Då tänker jag så här, ja men kan man få VG, då måste jag VG. Så att, ja, absolut. Jag är väl perfektionist ibland, men kanske inte på varenda aspekt av mitt liv såklart.
Nej, men det är lite kul att varje gång du har ett bak så, nej men det här är inte optimalt.
Ja.
Det här är långt ifrån perfekt. Ja. Och jag tittar på bröden och så tänker jag så här,
Ja, precis. Det är ganska skönt att vi ser dem väldigt olika, för det är jobbigt att fastna i att man ofta är missnöjd. Om det är några bröd som jag proppar ut och liksom inte tycker att de är sådär superfina som de skulle kunna varit eller som jag hade trott att de skulle bli, så är det ganska skönt att ha en motpol som då står där och säger, men gud, de ser så himla goda ut, jag vill äta upp dem en gång. För då förtar det lite av den här jobbiga ångestkänslan som gärna kommer med det här perfektionisttänket liksom.
Precis, för jag tänker ju nämligen på formbrödet som står och svalnar på bänken just nu.
Ja.
Det här misslyckade baket. Fast vi vet ju inte om det är misslyckat. Jag tycker bara att det är kul att du benämnde det som misslyckat direkt. Utan att vi så här har skurit i det eller smakat på det.
Ja, precis.
Vad var det som hände?
Ja, det är en bra fråga. Jag satte en deg igår. Och så skulle jag smaksätta. Jag skulle dela degen i två och smaksätta dem olika för att testa två olika smaksättningar på bröd. So far so good, tänkte jag. Inga problem. Jag hade satt en deg ett par dagar innan. Den degen tyckte jag varit skitbra. Så jag tänkte, helt okej. Jag kör exakt samma deg. Andra smaksättningar. Enkelt. Och jag blandade och fixade och donade. Och degen var liksom inte rätt. Och jag tänkte så här, varför är den här degen så konstig? Den var liksom lös och kladdig på ett sätt som den andra inte var. Så jag körde den längre i maskinen. För jag tänkte att det kanske behövdes, det blev inte bättre.
Nej, för du sa det när du höll på där, att du sa att den släppte inte från maskinen som de borde.
Nej, precis. Den blev liksom, den släppte aldrig från väggarna i burken. Fast jag körde den 5 minuter mer än jag hade kört degen innan liksom. Men jag tog ut den och tänkte så här, men det är lugnt, jag gör lite fler vik och så kommer jag bygga glutenet. Men det hjälpte liksom inte riktigt. Den blev bättre, men den blev liksom inte som den skulle. Och när jag kom så långt att jag hade fått in liksom mina smaksättningar i brödet, det hade bulkjäst, jag skulle forma brödet och lägga det i jäskorgar för att sen senare åka in i kylen över natten, då helt plötsligt så slog det mig att jag hade glömt en sak i degen. Jag hade glömt en mjölsort. Och den mjölsorten var 10% av mjölet i degen. Så jag trodde ju att mitt bröd hade 75% hydrering. Det vill säga, om jag hade haft 1000 gram mjöl så skulle jag haft 750 gram vatten. Men brödet hade inte alls 75% hydrering. Det hade 83%.
Och det här med hydrering, jag säger ofta fel, med hydrolys och fermentolys. Och,
ja, precis.
Ja, lite annat. Men det här med hydrering kommer vi djupdyka i.
Ja,
det är, vi kommer prata mycket om det, men det kommer ett specialavsnitt som handlar bara om hydrering.
Precis.
Men som sagt, det blev alldeles för många procent hydrering.
Ja, det blev för mycket vatten i degen eftersom jag glömde att sätta i en del av mjölet. Så det saknades mjöl i degen och det var ju därför den var så lös. Och jag har inte jobbat med såna lösa degar förut med så pass mycket vatten i. Och jag hade nog inte heller riktigt rätt mjöl för att göra det. För det kräver, ska du ha väldigt mycket vatten i degen, då kräver du att det är väldigt starka mjöler. Vad det är kommer vi också gå in på vid ett helt annat avsnitt. Så min deg höll liksom inte riktigt ihop som den skulle göra. Och då för att rädda upp det, som tur var, så kom jag ju på det här liksom samtidigt som jag skulle forma degen och lägga det i jäskorg. Då är ju så här, problemet om du har en väldigt lös deg som inte har tillräcklig struktur, är att när du väl bakar den sen i ugnen så kommer du hälla ut degen ur jäskorgen och sen flyter den ut som en pannkaka och så blir det ett platt bröd. Och det är inte jätteroligt. Det går ju fortfarande att äta, men du får ju ett väldigt långt platt bröd liksom. Så då kom jag på det i god tid, så jag satte det aldrig i jäskorg, utan jag gjorde helt enkelt så att jag satte det i bakform istället. Då fick den ju liksom väggar runt sig så att den har hållit formen. Så jag stoppade bakformarna i kylen över natten och nu på morgonen har jag gräddat dem, så jag har haft ut dem i bakformarna och nu står de och svalnar och snart ska vi skära i dem och se hur de ser ut. Så att till formen så ser de mer ut som en formfranska nu. Det var ju inte det som var planen. Men jag kom i alla fall på problemet precis innan det hade liksom varit för sent. Så de kanske är jättefina, det vet jag inte.
Jag tror att de kommer smaka alldeles utmärkt.
Mm.
Men det får vi prata om i nästa avsnitt helt enkelt.
Ja, får vi komma tillbaka till de här bröden och se hur de blev.
Precis. Och med det så tänkte jag att vi skulle ta avsluta.
Ja, men det tycker jag låter toppen.
Den som vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Ja, alltså jag skulle säga Facebookgruppen är jättebra, för där är jag ofta inne och snurfar. Så gå in på Facebook och leta efter lillasurdegsbageriet.se och skriv i gruppen, så finns jag där.
Just det, och du finns på Instagram?
Ja, jag försöker att uppdatera hyfsat ofta, men jag finns på Instagram.
Och du finns på TikTok?
Jajamensan.
Så leta efter lillasurdegsbageriet på TikTok, på Insta och på Facebook?
Precis, där finns jag. Och såklart lillasurdegsbageriet.se som ju är vår webbplats.
Precis. Och vad Lilla Surdegsbageriet gör och vilka brödsorter som man kan köpa ska vi prata mer om nästa avsnitt.
Mm.
Så tack och hej.
Hej då!